Då säger vi hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Offsides podcast. Johan Orrenius, du sitter mitt emot mig.
Mm.
Jag står, som jag brukar göra, på min trave med böcker och en mikrofon som jag hoppas ska vara problemfri denna gång. Vi får lite klagomål på att det har låtit en del. Vi testar idag, annars får vi köpa ny utrustning.
Ta en del av budgeten.
Du gräver längst ner i din tjocka plånbok kanske.
Ja,
och
kanske
hitta några slantar så vi kan köpa ny utrustning.
Fick en hel del mejl om min plånbok från andra, så att säga, grosshandla plånbokbröder.
Ni är ett litet community.
Ja, som delvis förstår men också varnar för ischias. Om man sitter mycket med den bak på röven. Så tack för alla de mejlen och tack för all respons på förra veckans frågespecialare då.
Jag tänkte, Johan, med tanke på gårdagens, får vi säga, tråkiga besked att P.O. Enquist har lämnat oss. 85 år gammal, denna stora författare, poet, men också en stor sportentusiast. Som ju under åren har skrivit om Mexiko-VM. Han har skrivit om höjdhoppare, Patrik Sjöberg, fin text. Skrivit om Martin Dahlin.
Och katedralen i München. München OS. Och den här väldigt fina sekonden där om den fuskande släggkastaren. Förutom allt annat då. Och så var han ju själv en skicklig idrottare. Han var väl en lovande höjdhoppare i sin ungdom.
Precis, och han var ju väldigt fascinerad av just förmågan att hålla sig kvar i luften. Den text som jag nämnde precis om Patrik Sjöberg handlar ju mycket om det. Men även den om Martin Dahlin och kartritarna som kom ut 92. Det är en essäsamling, 10 stycken fristående texter. Där en text är dedikerad åt Martin Dahlins förmåga att hänga kvar i luften. Jag vet inte, vi som kanske minns honom som fotbollsspelare kanske inte riktigt tänker på just det. Som det allra första när man tänker på Martin Dahlin.
Man tänker väl kanske på hans huvudspel, men inte just det där med att alltid nå högst. Det kom det ju senare en kedjekamrat till honom, Kenneth, som nästan mer fick symbolisera.
I luften.
Ja, utan man tänker väl på Dahlin som hänsynslös. Så, språngskallar och armbågar och så. Inte just att han alltid nådde högst, men att han inte, som man säger, ofta på fotbollskanalen tog några fångar.
Det är lite fotbollskanalen som har kidnappat. Tog några fångar.
Ja.
Ja, då blir man glad. I alla fall så tänkte jag läsa upp bara några rader från denna. Det finns ju då i boken Kartritarna, kapitlet om Martin Dahlin. För det är ganska fint och det inleds bara för att få en liten kontext med att Martin Dahlin måste ha varit 91 kanske.
92 tror jag.
Ja, boken kom ut 92.
Ja.
Men detta tror jag var innan, nu kanske det var till och med tidigare. Han går tillbaka, för detta var ju Allsvenskan.
Ja, Malmö FF-tiden.
Ja, precis. Ja. Att han går från att han anses vara en ganska fin typ till att det finns en incident när Malmö FF spelar i Allsvenskan. Martin Dahlin spelar där han använder armbågarna i en luftduell och motståndaren blir knockad. Plötsligt så blir han ful typ.
Ja.
Och det börjar han filosofera och problematisera och skriva rätt underhållande om. Till han kommer fram då till den här förmågan som Martin Dahlin har som fascinerar P.O. Enquist så mycket. Då skriver han så här. Tittade man noga, då såg man att det fanns ett samband mellan den Dahlin som i landslaget hade häng och hoppade högt och dröjde kvar i luften på ett närmast religiöst sätt som inte borde beröras. Men sammanfattningsvis, just därför var en fin typ. Och den med den höga armbågen som var en ful typ. Det som förenade den mycket goda moralen och den mycket dåliga var inte personliga egenskaper. Inte heller fysiska, som till exempel spänst. Det var en teknik. Man såg det egentligen mycket tydligt, fast ingen kommenterade just detta, bara moralen. Dahlin hoppade upp med tvåarmsdragning. Han var sannolikt alldeles ensam om detta på en fotbollsplan. Men det var helt uppenbart om man var intresserad av teknik och inte moral, vilket var ovanligt. Tvåarmsdragning var en teknisk term som varje hoppare kände till. Man kunde se det tydligast i tre steg, ingången till andra steget, där praktiskt taget alla gjorde det. I höjd var det olika bud, men cirka 30% hade tvåarms. Principen var att bryta en naturlig pendling och istället så att säga gå passgång med armarna genom upphoppet, med båda armarna parallella, hämtade bakåt och sedan parallellt högt uppåt. Det var onaturligt, men effektivt. Som det onaturliga ibland har stor effekt.
Ja, men det var fint. Jag kanske minns fel nu, men minnet spökar ju med en ibland. Men som jag minns det, du nämnde Patrik Sjöberg där också. Att han har också beskrivit honom. Och det kanske var det också just för att PO var väldigt intresserad av höjdhopp. Och Patrik Sjöberg var ju bäst i Sverige.
Mm.
Men jag vill minnas att Patrik Sjöberg hade invändningar mot hur PO beskrev hur han hoppade. Mm. Och också när han var inne på det här med häng. Jag vill minnas en intervju med Patrik Sjöberg där han stör sig på folk överhuvudtaget som pratar om häng.
Mm.
Han menar väl då att det finns gravitation. Alltså jag hänger inte kvar längre än någon annan. Möjligtvis ser det ut så för att jag hoppar väldigt högt och har bra teknik. Medan då Martin Dahlin inte alls orkade protestera. DN tror jag läste upp när kartritarna kom. Ungefär det som du läste precis. Mm. Man kan väl gissa att Dahlin zonade ut lite efter ett tag.
Ja, det är ganska mycket längre än det jag läste.
Ja, det är det. Och bara det du läste kräver ju en del med tvåhandsfattning och moral och teknik och så. Mm. Men då, när de frågade Dahlin bara vad han tyckte om det så sa han bara, ja det stämmer, så hoppar jag.
Men jag måste ändå säga just hänget, när jag läste om detta igår kväll, så måste jag säga just hänget är bland det vackraste jag tycker i fotbollen. Och Ronaldo, Cristiano har väl blivit den som kanske symboliserar, hade P.O. Enquist varit lite yngre och varit i livet, kanske han hade velat skriva just om, vi har kanske kontaktat honom.
Men finns det något som är häng? Det gör det väl inte?
Nej, du säger som Patrik Sjöberg.
Jag hade ju med nöd och näppe G i fysik, så jag är ju inte på min hemmaplan här. Men det måste ju vara ett öga att luras att tro att någon hänger längre.
Absolut, så är det väl. Samtidigt så, alla vi som var duktiga på huvudspel.
Ja.
Vill jag ändå tro att det finns någonting? Alltså jag kunde ju känna det. Det var ju det som jag var bäst på. Eller det enda jag var riktigt bra på i fotboll. Det var ju nickdueller. Ja. Jag kunde tajma det. Men sen så hade jag också förmågan att lite, jag kunde hoppa lite innan min motståndare. Och när min motståndare föll ner igen. Då var jag kvar lite grann. Det innebar väl på något sätt att jag hoppade lite högre. Och att den hundradel sekunden gjorde att jag, det tog lite längre tid innan jag trillade ner igen, om man säger. Men när man ser Ronaldo, vissa av de målen som han har gjort, han har det, han är liksom det fysiska fenomenet. Han har ju den förmågan, det ser ut som så, visuellt, att han stannar kvar i luften lite längre än mittbacken som han går upp i en duell med till exempel. Det finns något väldigt vackert i det. Sen, just, jag var ännu sämre, jag klarade knappt G. Så att jag är inte alls rätt person. Att, men vi har fysiker och vi har matematiker som lyssnar på oss.
Ja.
Ni kan väl mejla oss.
Mejla gärna, Anders.
Mejla
gärna till anders.bengtsson@offside.org.
Finns det någonting? För det hade varit helt otroligt. Jag hade trillat av stolen om jag hade fått reda på att det faktiskt finns en möjlighet att man kan liksom konservera den här hundradel sekunden uppe i luften. Kan man det om man har någonting? Jag vet inte.
Ja, men när man talar om häng så kan det också vara... alltså,
men jag känner att det är vackert.
Ja, det är det, absolut. Och det är ju, när man i alla fall, det ser ut som att, och den är ju luften längre eftersom den hoppar högre. Det är ju inget konstigt.
Nej,
sen kan det ju också vara, alltså om Dahlins då tvåhandsfattning, P.O. Enquist menade då att det var ovanligt att han tog liksom så att säga spjärn med båda armarna, va? Han hoppade upp. Och de båda armarna som gärna vinklades så att armbågarna stack ut kunde ju användas också av Dahlin, antingen för att armbågen tog in någon motståndare, men även när han liksom lite kunde hänga på någon. Det är ju ett häng där man då har hjälp av någon annan som gör att han kanske går upp först, precis som du försökte göra i Lerberget. Och när den andra hoppar så kan han använda sig lite av motståndaren. Alltså han är inte fritt längre, han är inte fri från fysisk kontakt, men som gör att det dröjer ändå lite längre innan han är nere på marken igen då. Men jag håller med, det är ju väldigt vackert liksom, när det ser ut som att borde inte den där jäveln dala nu. Ja, vad fint.
Ja.
På en sorglig sak då.
Vi gör veckans avsnitt i samarbete med C-more, och just nu på C-more så kan man se klassiska SHL-matcher och även titta på kritikerrosade sportdokumentär, bland annat Take the Ball, Pass the Ball, som handlar om fotbollstränaren Pep Guardiolas Barcelona, som han tränade 2008 till 2012 och som kallas det bästa fotbollslaget någonsin. Man kan även se utvalda klassiska matcher från Serie A, La Liga, fotbolls-EM, fotbolls-VM, intervjuprogrammet Wikegård vs. Hockeyhjärta, Hockeylabbet, Fotbollslabbet och en massa avsnitt från ESPNs hyllade sportdokumentärserie 30 for 30 och mycket mer. Gå in på cmore.se för att läsa mer.
Ja, det här avsnittet presenteras också i samarbete med Hemsjö 180 Konsult AB, som vill hälsa att de med spänning emotser Linda Hedenjungs bok om den makalösa härvan i Östersunds FK. Våren 2021, beroende på rättsprocessen, kommer den finnas i boklådorna och på nätet. Fram till dess så tycker Hemsjö att man kan ta ett varv till med Offside-artikeln i nummer 2 2016 om Östersund då, eller titta på Olof Lunds intervju med Daniel Kindberg på Fotbollskanalen.
Nu vet jag, Johan, att du vill snacka om Pirlo.
Så är det. Jag skrev till dig i helgen att jag ville rasa lite. Och jag ska, jag kanske inte ska rasa mot Pirlo främst, men det var väldigt märkligt, för jag skrev till dig då att jag hade sett en lista i Esquire. En lista som hade rankat de 35 bästa sportböckerna någonsin. Och på den listan så fanns Andrea Pirlos bok I Think, Therefore I Play med. Och det lustiga var att jag precis hade gått och tänkt på Pirlos bok och var lite ledsen över att den inte var så bra när det här kom upp i flödet. Och kan väl förklara lite grann hur tankebanan hade gått innan det. För det finns någon slags kedjereaktion som leder mig fram till varför jag gick där när jag gick med barnvagnen och funderade på Pirlos bok.
Spännande.
Ja, så här var det då. Att det började med att vår kollega och Offsides gamla chefredaktör Tobbe Regnell berätta att han hade gått förbi en ny bro som håller på att byggas i Göteborg. Bron, heter den Hisingsbron kanske till och med?
Ingen kommentar.
Jag tror den heter Hisingsbron mellan Göteborgs fastland och Hisingen. Något av ett skrytprojekt kanske. Och så berättade Tobbe att han hade sett att bron hade en slogan. Och brons slogan var då mer än en bro. Ja, jag gissar att man med det då tänker att det här är inte bara en bro, den gör att människor kan mötas och binder samman folk med varandra. Och man tänker efter så finns det väl knappt något här i världen som inte är mer än en sak. Allt kan ju vara någonting mer. Det här är inte bara en penna. Det är även ett verktyg ni använder. Det hade varit roligt om det till exempel fanns en spelare som är han mer än en vänsterback? Nej. Han är bara en vänsterback.
Specialist.
Ja, men i stort sett så kan ju allt vara mer än. Det jag tänkte då var att är det här en passning då till en av de mest kända klubbslogans som finns, nämligen Mest kung klubb, mer än en klubb då, som man hittar var?
Barcelona.
I Barcelona, ja. Och på Camp Nou. Det vet jag inte, det kanske det var, men då började jag fundera just på det här med motton och slogans då när det kom till fotbollsklubbar. Ja, You'll never walk alone för all del kan ju sägas vara en sån. Och tumregeln lite skulle jag vilja säga är att ju högre upp i eliten man kommer, desto mer pretentiös slogan. Jag har ju alltid varit svag för de rätt sådär småkassa, kanske lite vitsiga slogan som man kan hitta lite längre ner i serierna. Jag gissar att lyssnarna skulle kunna fylla på med många exempel. Ja, alltså det kan ju vara Life is Life då, som ju vi håller oss med i Motala. Eller finns även Borensbergs IF, Saken är beef. Den lite mer unkna gamla Lotorps tjejer, toppengrejer. Enebyberg, laget med det lila extra. Gissar att de kanske har lila tröjor då. Det här tror jag skulle kunna vara också en sån här Pandoras ask. Men som man nog skulle bli gladare av faktiskt. Så man får gärna, om man vill, mejla in roliga eller kreativa slogans lite från...
Slogans till dig, fysiker till mig.
Ja, så kan vi säga, precis. Och i större utländska klubbar då, där det ofta är lite mer pretentiöst, är det inte ovanligt att man flörtar med latinet.
Nej.
Några exempel. Blackburn. Och ber om ursäkt för mitt latinska uttal då. Jag behövde aldrig skaffa mig ett betyg i latin, för jag läste aldrig det. Arte et labore, med skicklighet och arbete, säger man i Blackburn. Everton har nil sats nisi optimum. Bara det bästa är gott nog. Det kan man ju säga att kanske Moise Kean bröt mot då. Han hade hemmafest i helgen och blev uppläxad. Bristol City. Vim promovet incitam. Belöna din inre styrka. Fritt översatt från mig. Tottenham. Audere est facere. Att våga är att göra eller att agera. Och med det här latinet då så tolkar jag det som att man försöker göra sin klubb till något större. Något heligt nästan för latinet.
Att det är mer än en klubb.
Ja, lite så. Latinet utstrålar att man är vis och klok och ska leva länge, länge. Men nog gränsar det ganska ofta till fånighet, va? Att man gillar ju nästan mer, alltså come on you Spurs, när någon skriker det än om någon skulle komma och säga att våga är att agera. Samtidigt så tänker jag att idrottare och man själv också kanske, ofta funkar det ju ganska bra. Man kanske reagerar positivt på tomma floskler. Men liksom att viktigt att våga, det kan ju funka fast det är ganska platt. Eller att man inte ska ångra någonting efteråt och så vidare. Så kom det sig då att jag slidade in lite på landslagsspelaren Elin Rubenssons inredningssida. Style by Rubensson.
Aha, det visste jag inte det fanns.
Nej, den finns. Hon har då det som...
Skulle du beskriva hennes style?
Alltså jag har ju nästan ingen smak
dansk.
Där. Nej, jag kan så lite här. Alltså att jag har så dåligt självförtroende att... Jag vet sällan vad om någonting är snyggt eller fult.
Shabby chic, vet du vad det är?
Nej.
Det är väl så här lite slitet, lantligt, du vet.
Mm.
Ett bord som kanske är lite vitt från början, men så har man slipat det så det är lite sådär lite patinaktigt så.
Nej, men jag är ju ofta så, om någon säger sådär att såhär, jävla vilket den här stilen skulle hon inte vilja ha på sitt kök, och säga nej, verkligen inte, fast jag har ingen aning. Jag vet inte vad som är fint och vad som är fult.
Nej, där är du blind.
Så de ser fräscha ut, hennes grejer. Hon har då, alltså det hon säljer till exempel är örngott, handdukar, glasunderlägg, skärbrädor, och vissa av de här grejerna är också då prydda med ett citat. Mm. Apropå att det kan vara lite platt då. Skulle du, Anders, kanske vilja hacka lök på en skärbräda där du samtidigt kan se citatet, mottot, att våga är att lyckas? Det också kunde vara farligt där om du, alltså, den uppmanar till ett vilt lökhackande.
Det var alltså en skärbräda som hade det ingraverat.
Ja, och nu får Elin Rubensson här lite kläskott i. Mm. Det här kan man ju se på ganska många ställen. Mm. Men det roliga tycker
jag också... Jag har varit hemma hos Tobias Hussein i hans kök. Nu vet jag inte om han har samma hus längre, men för många år sedan. När han flyttade tillbaka till Göteborg så hade han krydda ditt kök med kärlek.
Ja.
Något sånt.
Ja, men det kan man ju, alltså jag är nog inte så annorlunda där. Sådana där lite förnumstiga motton kan jag ibland tycka om. Vet att jag såg broderat på väggen hos, det var som ett barnmorska tror jag. Men så satt det där att everyone is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Mm. Tänkte, ja, bra. Mm. Så här, det ska jag försöka. Och så glömmer man bort och lyckas inte riktigt leva efter det.
Nej.
Men en skärbröda då, där det står att våga är att lyckas. Eller varför inte ett grytunderlägg då, med mottot välj din egen väg och gå den. Och det roliga här också tycker jag är att Elin Rubensson har satt sitt namn under citaten. Står alltså välj din egen väg och gå den, Elin Rubensson.
Aha, oj, aha.
Eller att våga är att lyckas, Elin Rubensson. Som att de claimar lite något visst. Som har väl sagts ganska
det får man tro,
många gånger kanske.
Det blir spännande på riktigt.
Ja, precis. Och sen kan man ju också fråga, man kan ju frågasätta de här. Mm. Är verkligen alltid våga detsamma som att lyckas?
Mm.
Och ännu mer kanske, måste man välja sin egen väg och gå den?
Mm.
Jag tycker det hade varit roligt med sådana här lite mer citat där tvivel. Men så här, välj din egen väg, parentes. Eller någon annans om du tycker att den verkar bättre.
Ja,
men där hittade jag. Och så på latinet då, så kom jag då att tänka på Pirlo. Jag nämnde ju titeln där på hans... bok, I think, therefore I play, som jag utgår då flörtar med Descartes klassiska då, jag tänker alltså är jag. Är det cogito ergo sum?
Ah, ingen kommentar där heller.
Kanske är det det. Och för mig då så tänker jag att Pirlo kände sig väldigt smart när han flörtade lite med Descartes.
Mm.
Latinet är en farlig väg att vandra för att den får en att verka väldigt smart, men jag tror inte att så behöver vara fallet alltid.
Samtidigt får man säga latinet och italienska. Där har vi ändå en liten brygga mellan. Så att det är inte så. Det hade varit om Emil Forsberg.
Det hade varit kul.
Hade kommit ut med en självbiografi. Ja. Och lekt med samma titel som Pirlo.
Mm.
Då känner man att detta gör han ju bara för att han ska få någon slags intellektuellt alibi.
Ja.
Men Pirlo, det känns inte som att det, han kanske gått pluggat latin i skolan. Det känns som att det finns lite grann i grundkursen.
Möjligtvis gjorde han det ifall det var obligatoriskt.
Mm.
Men då tror jag, Anders, att han precis som jag i fysiken med nöd och näppe kämpade till sig ett G.
Ja.
För, alltså, för mig så är Pirlo urtypen av en spelare som... tror att man är väldigt smart genom att slänga in något uttryck på latin.
Mm.
Och att väldigt många köper det. Och det är inte Pirlos fel. Jag tror att man genom att man såg Pirlo spela. Väldigt elegant spelare ju. Och otroligt smart på planen.
Mm.
Och ja, du vet allt det här. Att det kunde se ut som att han knappt ansträngde sig. Ja. Men ändå hittade den avgörande passningen. Och lekfulla chippar. Eller allt vad det nu var. Mm. Väldigt vackert ju. Och smart.
Mm.
Då tror man nog lätt. Att det där också gäller generellt för den människan.
Mm.
Jag säger inte att Pirlo är spånigast i klassen. Men det uppstår ju minst sagt en stor vurm för Pirlo. Framförallt bland män.
Mm.
Kanske bland kvinnor med. Men många män som kanske var i din och min ålder. Som började dyrka honom. Jag skulle säga att kanske att den här vurmen pikade runt EM 2012 kanske.
Ja, just det.
Ja, men levde vidare. Och man gillade liksom inte bara hur han spelade utan hur han såg ut. Hur han förde sig. Och man ville så gärna göra honom till någon belevad och väldigt smart person sitter på en vingård och har
vinrankorna bakom sig.
Ja, perfekta, vackra kläder och han är nog smart och vet ett och annat. Den här mytbildningen tror inte jag bara har varit bra för Pirlo. I boken då, som jag nu till slut ska komma till, får man reda på att han är ungefär som vem som helst och gillar att spela PlayStation och inte så att han skulle vara särdeles dum, men det finns ingenting som talar för att han skulle vara hyperintelligent. Men det här vurmandet för honom och hans person, inte som fotbollsspelare, har ibland stått mig lite upp i halsen och att man vill göra honom till någonting väldigt smart. Och jag tror då, för det här tyckte jag var en skandal, att Pirlos bok I Think Therefore I Play skulle ta plats bland de 35 bästa sportböckerna någonsin om all idrott i alla länder. Jag läste då vad den här listförfattaren The Squire är ändå, det är inte vilken tidning som helst, det är lite prestigetidningen då. Han skrev om Pirlo, så jämförande med Zlatans bok, och att för Zlatan tog inte plats på listan. Att så här, man orkar inte med Zlatan i längden, utan han är så arg och skyller på andra. Men Pirlo, här finns en, man kände att han var bara en i mängden av män som bara vill ligga med Pirlo. För den är inte så bra, och jag blev ledsen att den inte var så bra. Det är en ganska svag bok. Jag vet ännu svagare, men den är below average. Det finns, jag skulle komma på 10 kontemporära i hans generation fotbollsspelare som har gjort böcker som är mer läsvärda. Och jag blev arg då när den kom med på den här topp 35-listan. För den är inte så bra, utan det är ytterligare en i mängden som vill göra Pirlo till något mer än bara en jättebra fotbollsspelare. Och där någonstans slutar väl min tankebana.
Ja, det var en härlig liten resa fram till detta. Ja. Konstaterande.
Ja.
Du rekommenderar inte denna bok?
Nej, det gör jag inte. Det är inget pekoral eller jättedålig. Det finns ju, det är lite intressant kanske att han ville lägga av när Milan förlorade mot Liverpool där 2005. Och, alltså visst finns det nuggets, det gör det ju alla de här. Men som bok och som liksom helhetsverk så tycker jag den står sig slätt mot 50 andra fotbollsböcker jag inte behöver rabbla här. Ja, medan jag skickade till dig att jag var arg över den här listmakaren som hade satt Pirlo på en pedestal, så skickade du till mig ganska kort att jag vill prata om Scotty Pippen. Och jag förstod då att du, precis som jag, hade sett de 2 första avsnitten på den här dokumentärserien The Last Dance.
Just det.
Det kanske finns fler delar ute nu på Netflix.
Jag tror det.
Som handlar om Chicago Bulls storhetstid på 90-tal i allmänhet och Michael Jordan i synnerhet. Ja, kan man säga så?
Ja, man ska väl också, det måste man nästan säga som en liten fotnot när man pratar om denna dokumentärserie. Det ska vara 10 delar.
Att den, som så många andra, så har huvudpersonen kontroll över vad som läggs ut.
Precis så. Så har vi sagt det i alla fall.
Jag såg att Lund skrev om det, men så här, det är ju inget nytt. Nej, det börjar bli ganska vanligt, Lady Gaga och även alltså Griezmann. Ja, och
precis, jag tror att vi benämnde detta för 1 år sedan när det blev känt att denna skulle komma. Att vi får se vad detta är, eftersom huvudpersonen sitter på avtryckaren, så vet man om att det kanske inte är de mest känsliga sakerna som tas upp.
Nej, samtidigt så det lilla man har sett hittills, och det har man ju förstått lite innan, så även om Jordan sitter på har någon form av sista ordet, så ges det ju ingen totalt smickrande bild av honom.
Nej.
Det känns ju inte som att man helt sitter och tittar på ett idolporträtt av en människa.
Nej,
kanske av en basketspelare, men inte av en människa.
Absolut, och i den här diskussionen, eftersom Lund skrev om det och vi har pratat om det tidigare, så kan man ju också välja sig om man är stort Lady Gaga-fan eller om man är stort Griezmann-fan. Får man välja med att det inte kommer någonting, eller att det kommer en dokumentär som är lite väl vinklad eller smickrande för huvudpersonen, så väljer man väl ändå det.
Ja.
Hellre 10 timmar med Michael Jordan och Chicago Bulls än ingenting.
Ja, att man vet om det. Ja. Och sen, nu har ju inte vi sett hela då, men man kan ju ändå redan säga att även om den har likheter då på så sätt med Griezmann till exempel, så är det ju...
Den såg jag helgen.
Gjorde du det på riktigt?
Ja. Sigge, min son, ville säga
det. Men då håller du väl med om att det är skillnad?
Det var faktiskt en av de sämsta dokumentärer jag har sett.
Det är ju...
Jävla mishmash. Dramaturgiskt var det otroligt helvete.
Ja, men det är ju den typen av som det kan komma lite mer som handlar om specialare om en spelare. Mm. Där man känner att någon mer vill hålla sitt varumärke igång. Mm. Och orkar inte riktigt skriva en självbiografi. Mm. Så vi gör det lite rörligt om det istället. Den här är ju ändå väldigt genomarbetad. Mm. Och bygger då på att det fanns väldigt mycket filmmaterial från sista säsongen. Som, eller 96, 97, 97, 98 är det va?
Mm.
Bulls har vunnit flera år i rad. Och de här stjärnorna är möjligtvis lite gamla. Kan de göra det igen med coachen Phil Jackson och så?
Ja.
Så man bär med sig det och vet om det, men man kan ändå tycka att den är väldigt välgjord. Och så skrev du då att du ville prata om Scottie Pippen.
Precis.
Och jag frågade, vad vill du prata om?
Mm.
Och du skrev tillbaka, du får gissa vad jag vill prata om gällande Pippen.
Mm.
Och så ger du mig lite 1, X, 2 här då.
Ja.
1, att han var en av de absolut bästa någonsin i världen, men att han aldrig fått den bekräftelse han borde fått på grund av MJ. MJ.
Jag är MJ med Michael Jordan.
Ja. Eller Chris, att utan Pippen hade MJ inte varit i närheten av så framgångsrik. Eller 2, att Pippen avslutade sin karriär i Sundsvall Dragons. Sen skrev du, ska på fotbollsträning nu, men återkommer senare ikväll. Och var det inte lite så att på ett sätt var det alla alternativ lite rätt?
Ja, men precis så var det. Jag tänkte så när jag såg, detta var då i del 2 på den som vill hoppa direkt in i detta avsnitt som handlar en hel del om Scottie Pippen. Så kände jag, här finns det ju massa saker som vi hade kunnat ta vidare och prata om i denna podcast. Och jag kände väl att Sundsvall Dragons var ju det som jag var mest nyfiken på. Det var där jag började googla på kvällen.
Hade du det i minnet då att han var
ja,
i
Sundsvall? Absolut, jag minns ju. Jag hade inte så mycket koll. Men vi återkommer till det, tänker jag, Sundsvall Dragons. För det känns lite spännande. Men det var ju många olika saker där. Och framförallt kanske var det som jag ville. Det var kryss, alternativ kryss, som jag var mest intresserad av egentligen. Att hade Michael Jordan varit lika bra utan Scottie Pippen? För man ska veta det, Scottie Pippen var ju en av absolut bästa. Och varken du eller jag ska sträcka upp handen och säga att vi är basketfantaster.
Nej, det är väl någon i dokumentären som säger att han kanske var den näst bästa spelaren i hela NBA på 90-talet.
Och statsen backade upp på honom också.
Ja, vi ska inte ge oss ut på att säga om han verkligen var det. Det kanske fanns andra medtävlare där eller konkurrenter. Men riktigt bra var han ju. Och man ska ju komma ihåg då att amerikansk basket på 90-talet var inget vi kunde se. Vi kunde kolla ifall Sportnytt hade något kort svep eller om det var OS då. Och det var ju därför det var så stort med OS i Barcelona med Dream Team. Och vårt basketöga var ju heller inte så tränat och utvecklat så att vi kanske kunde se att Pippen stod ut särskilt mycket. För det han var bra på var ju inte alltid de mest spektakulära sakerna.
Ja, det var ingen poängkung på det sättet.
Assistkung var det.
Assistkung, ja precis. Mm. Och framförallt då kanske defensive. Defensive. Ja, det är så man snackar.
Ja,
så var han ju otroligt på att ta retur, rebounds och sådana här saker. Men han låg ju ofta etta i assist för att han passade fram Jordan så jävla mycket. Och det var det jag var liksom lite nyfiken på. Att det finns ju spelare som är... Alltså Michael Jordan vann ju ingenting utan Scottie Pippen. Det ska man ju slå fast. Men samtidigt så var ju Bulls, det var inte bara de två, de hade ju lite andra bra spelare också under de åren när de vinner. Vann de 5 raka? 6 raka? 5 raka?
5 eller 6?
Någonting där mellan, 1, X, 2. Men att han då var så himla också, får man säga, för att han skrev på sitt långa kontrakt, första kontrakt med Bulls, innan NBA verkligen slog igenom och blev så jävla stort och pengarna trillade in. Så att han hade ju ett kontrakt som var bra. Men bara något år senare så var det ju jättedåligt i jämförelse med så många andra och i jämförelse med den nivå som han höll. Han var ju, tror jag, den 6:e bäst betalda spelaren i Bulls. Han var kanske inte topp 100 av spelarna i NBA. Och han var, blev ju mer och mer bitter över det här lönehierarkin med åren. Och fick kanske inte en utgång. Och sen så, det andra som jag inte tog med här var att han saknade kanske lite karisma. Han hade det här tydliga i sig, i personligheten, som gjorde att han blev superstjärnan.
Nej, det kunde ju också fått en, när man är barn och sitter och tittar på Dream Team, så förstår man, och det har man hört innan, för folk har sagt att Jordan är den bästa. Men sen kanske man fastnar lite för spexaren Charles Barkley.
Mm.
Och sen kommer, alltså Dennis Rodman i Bulls är ju supertydlig.
Han är en karaktär.
Ja, man kan ju tycka vad man vill om det han gör, men han var ju väldigt tydlig i sin karisma. Och Pippen hade kanske inte riktigt det då.
Nej, precis. Och sen så gick det också rykte då att Scottie Pippen kanske inte var den skönaste typen utanför. Det var det som var så intressant. Det var komplext på så sätt att på plan så var han en rätt uppoffrande spelare. Han gjorde de andra spelarna bättre. Då andra spelare berättat att Michael Jordan var ju ett svin, får man säga. Ställde så jävla höga krav. Blev mer och mer av en diva. inte så schysst och sympatisk på något sätt. Men Scottie Pippen var den som, när det kom nya killar till laget, tog han lite hand om dem och så. Och så på planen så var han jävligt uppoffrande. Så som basketspelare så var han ju en dröm för en tränare att ha. Men utanför basketvärlden så ska han ha varit rätt oskön. Han fick något smeknamn.
Ja, han har ju varit en snåljåp. Ja. Att han aldrig dricksade och därför ibland kallades då för No Tippen Pippen.
Precis. Och det har funnits lite olika saker. Så här drink driving och det har varit lite märkliga saker som har hänt. Så det finns ju någon typ av komplexitet i honom. Men
han har ju en otroligt härlig röst.
Ja, det har han ju. Det märker man ju nu när man lyssnar på honom i Talking Heads.
Djup, mörk, knarrig men ändå tydlig. Han skulle ju kunna vara en röstskådespelare. Göra, voicea sån här pingvinresan och så. Kan vi höra lite hur han låter, bara kort.
I want to start out by congratulating the class of 2010. I have some great guys in that class that I really admire. Karl Malone, Dennis Johnson, who his wife is representing him tonight. As well as Gus Johnson.
Ja, det kan man ju lyssna på i dagar. Ja, det är väldigt behagligt.
Det är så kallat balsam för själen.
Ja, det är det.
Ja. Men så tänker jag på det, för att om vi återgår till Zlatan som vi nämnde här innan, med tanke på att han inte kom med på den här boklistan. Så Zlatan är ju Zlatan både på plan och utanför plan. Det är alltid samma typ av personlighet man får.
Mm.
Scottie Pippen är ju mer så, okej, man förväntar sig, han är den här uppoffrande typen. Samtidigt så är han, verkar han vara lite oskön utanför plan. Han är kanske lite bitter för att han inte får... Man ska veta att han har blivit jävligt rik ändå. Det är inte så att det går någon nöd på Scottie Pippen.
Och när vi säger att han kanske inte riktigt fått erkännande. Alltså, basket är väldigt, väldigt stort i USA. Många, det är klart att det fanns jättemånga som avgudade Scottie Pippen även då.
Och Michael Jordan har ju efterhand sagt att det är den överlägset bästa lagkamraten han har haft.
Ja, och viktigast för honom då kanske.
Ja, precis. Men så Zlatan, där får man ju, där vet man ju precis vem han är. Både på och utanför plan och så.
Samtidigt är det väldigt vanligt att till exempel fula fotbollsspelare som... som beskrivs som råskinn eller tar mycket röda, så är det väldigt vanligt att man säger att utanför planen är han snäll som en nallebjörn. Det händer något, han går in där.
Precis. Nej, exakt. Men sen så var det ett annat alternativ. Jag hade ju bara ett kus två om du fick gissa vad jag ville prata om. Ett alternativ som inte tog med där, det var ju hans återkomst till Bulls. Han lämnade ju Bulls för Houston Rockets först och var där något år.
Portland tror jag var.
Portland sen, ja. Sen kom han tillbaka 2003-2004 till Bulls. Och det är ju inte Bulls så framgångsrika längre. Då ska han komma dit som lite gamlingen som skulle stötta upp och sådär. Och det är han 38 tror jag när han kommer dit.
Slutar strax efteråt.
Ja, får ett fett kontrakt ändå. Så att där är ju Bulls snälla mot Scottie. Men den säsongen är ju katastrof. Jag tror att alla sista matchen som han spelar i NBA, Scottie Pippen, gör han 2 poäng. Han tar typ 3 assist. Och jag tror snittet var att han gjorde typ 5 poäng per match den sista säsongen. Och Bulls missar slutspelet. Och sen så försvinner han ut i periferin på något sätt. De hissar hans tröja, visserligen nummer 33. Men den här återkomsten, det hade kunnat vara så mycket finare. Vi har pratat om det så många gånger, det perfekta avslut. Så kanske inte skulle komma tillbaka där. Där solkar han kanske ner lite grann sin legacy i Bulls. Vem vet?
Ja, och så gissar man att de som följer Bulls nära, det går snabbt för dem. Och ser det där som en parentes och minnas det som var de goda åren. Men man kan ju vrida och vända på det där också. Det där du var inne på, hur mycket behövde... Jordan Pippen. Man kan ju fråga sig hur mycket Pippen behövde Jordan.
Precis.
Såklart, det är ju alltid den lite mer den som är under som ofta lyfts fram till att utan den så kunde det inte, men att ha Jordan i laget, alltså jag vet inte om han var ett svin eller inte, men han var ju besatt av att vinna. Låter ju så platt när man säger det, men mer än de flesta, och på vägen till att vinna så kan det offras ett och annat får vid altaret. Så, hela tiden sträva efter, det verkar ju vara det som, förutom all basketkunskaper som han hade, så lyfts ju hans inställning fram väldigt mycket. Att han aldrig stängde av. Men det påminner ju om frågan du kastade ut där. Alltså, hade Jordan tagit alla sina NBA-ringar och mästerskap utan honom? Det vet vi ju inte. Förmodligen hade ju inte Jordan varit kass utan Scottie Pippen. Han har ju förmodligen varit väldigt, väldigt bra och kanske bäst någonsin ändå. Men han säger ju själv att han blev ändå bättre av att ha honom där. Och jag tänkte lite på Messi ändå, på hans betydligt längre period i Barcelona, som är brutalt lång nu.
För bara avbryta där, på tal om Messi. I morse, käka frukost, jag och min son, så frågade Sigge, har Messi någon som gjort en överstegsfint?
Vad sa du då?
Jag sa, bra fråga.
Vad du två då?
Bra fråga, sa jag.
Ja.
Kan du säga det framför dig, att han gjort en överstegare?
Nej, inte riktigt.
Men jämför med Ronaldo då, som alltid gör den. Det är ju lite grann hans grej. Överstegaren, hoppar över bollen flera gånger. Messi, aldrig sett det.
Nej, ska vi gissa att han ändå någon gång har gjort det?
Ja, någon gång, gissar vi. Men fan, det är inte ett vapen han har.
Nej, man har väl inte liksom kanske varit lika beroende av att ha det verktyget kanske med sina snabba riktningsförändringar. Nej. Och sin låga tyngdpunkt och sådär. Och sen har han ju också, och det här är faktiskt en likhet som jag, för jag har av olika anledningar faktiskt grottat ner mig lite i Messi senaste tiden. Det ska jag inte gå in på.
Men om det är i nästa nummer.
Ja, det kanske kommer lite i nästa nummer av Offside. Men
du har varit när jag har träffat honom.
En tydlig... ja, han bröt karantänen.
Mr. Renius.
För min skull, och även jag har bröt karantänen. men en sak som verkar förena dem då, Jordan och Messi, förutom att de var så skickliga, var att trots att man ser båda två som väldigt spektakulära spelare, det är roligt att se Jordan spela, förutom att han vann mycket, och samma sak med Messi, så är det inte så att han gör tråkiga grejer liksom. Det är vackra mål och en njutning att se honom spela och så. Så verkar det ändå vara så att, för man ser ändå inte Messi att han skulle liksom slå en onödig, du säger att han inte har dragit en överstegare. Det kanske han inte har. Han har gjort andra finter och tricks. Men det är väldigt svårt att komma på grejer som har gjorts nästan sådär för syns skull. Han gör liksom inte en extra för att förnedra någon. Nej. Om det går att göra mål. För både han och Jordan är mer än av att liksom bjuda på tricks eller göra, så vill de framförallt vinna. Och det är ganska centralt så. Att finns det, går det att göra mål redan nu, då lägger jag in den där nu. Istället för att dra ytterligare en skottfint för att göra ett legendariskt YouTube-mål. Så. Och så vidare. Men... en sak som också var ju det här, vilka man har bredvid sig. Och det har ju diskuterats många gånger, hur pass beroende Barcelona har varit av Messi och så. Och där kan man ju ändå se att hur tydlig stjärna han än är, så glänser ju laget som starkast när lekkamraterna är av högsta klass. Istället för bara av hög klass. De är ju aldrig av dålig klass i Barcelona. Men när Xavi och Iniesta på sin topp, eller när han hade senare kanske som Neymar och Suarez bredvid sig, så går det ännu bättre för Barcelona. Att det är fel att säga att man är beroende av någon annan då, men det går att bli ytterligare lite bättre som allra störst genom att ha ännu bättre uppbackning, precis som Jordan hade av Pippen då.
Precis så. Därmed så är det dags att hoppa in i Scottie Pippens lilla korta tid i Sundsvall. Ja. Som jag har förstått det så rör det sig om 5 dagars vistelse i Sundsvall, och innan dess har han varit i Finland för 2 stycken seriematcher med 2 olika lag i Finland.
Det här är 2007 då.
Ja, vintern 2007.
Jag tror Pippen är 42 år och har ju lagt av sedan några år tillbaka. Och att det började, det var någon liten Skandinavien-tur han gjorde. Han började i Finland, och jag tror att det var någon finländsk tränare eller klubbdirektör som...
Hade sprungit in i Dennis Rodman på någon nattklubb.
Ja.
Det var så det började.
Ja. Precis, han sprang in i Dennis Rodman, den här finländaren, på en nattklubb i Helsingfors utan att man får någon, vad gjorde Rodman där? Och sen var det lätt att förhandla med Rodman, sa finländaren. Och Rodman skulle då varit över, och sen så kunde han genom det börja prata med Pippen, och sen utvecklade det så han även kom till Sundsvall för en match då, 2007. Men lite hänger det ihop med det som du och jag har pratat om innan här, att han kanske för den riktigt breda sportintresserade massan som inte var så himla basketkunniga var undervärderad, eller till och med, jag vet, alltså min pappa som är jättesportintresserad, är inte säker på att han vet vem Scottie Pippen är.
Underskattar du det här sättet, tror
jag. Ja, kanske, men alltså NBA och den generationen gick ju inte riktigt hand i hand alltid. Men jag minns, det här var, jag jobbade på Expressen då, och så kom nyheten då 2007 att Scottie Pippen ska komma till Sundsvall Dragons och spela en match då. Och det var ju gigantiskt stort i basketkretsar och i Sundsvall. Men som jag minns det så fick det inte riktigt fäste på riksnivå så. Det är klart att Sportnytt är där och gör ett inslag, en stjärna här. Men jag tror väldigt många som inte hade följt i NBA, och det var ju inte så himla många ärligt talat på 90-talet som gjorde det, så kunde de bara ta till sig att det här är tydligen en legend som kommer. Det måste ju vara lite häftigt för dem. Men det är ju inte som om det skulle kommit idag en kontemporär, en av de allra bästa fotbollsspelarna har gjort en match för ÖSK. Nej. Då hade nog fler fattat liksom. Och dessutom så, det var ju inte heller som när Magic...
Nej, kom till Borås.
Nej, där man liksom byter namn på klubben direkt.
M7.
Magic M7. Och där det sägs att Magic ska verkligen engagera sig i den här klubben i Borås. Det var ju aldrig något tal om det, utan det var ju ett gästspel då. Som ju såklart liknar ett jippo.
$66,000 ska han ha fått för denna match som han gjorde med Sundsvall.
Ja, och jag tror då att Sundsvall Dragons finansierade det genom olika tillfälliga sponsorer och investerare. Sen kan väl de, gissar jag, sälja ut den matchen, och kanske kunde de kräma ut lite mer pengar genom att Pippen var där. Så förhoppningsvis så gick de i plus då. Mm. Jag tror att en ung, nybakad Expressen-skribent Daniel Kristoffersson skrev en del uppe i sin gamla hemstad Sundsvall då och bevakade Pippen.
Ja, precis. Vi pratar här om perfekta slutet. Det är en perfekta början på något sätt.
Man börjar med skott i Pippen.
Disco, även lite så, lite osäker, kliver in på Expressen, ung, inte så. Och så plötsligt kommer skott i Pippen till hans gärna hemstad Sundsvall.
Ja,
det var... Perfekt, lite kontakter, han drar några trådar. Plötsligt så är det han som får loss några citat från skott i Pippen.
Men det var inte Disco som avslöjade att Pippen skulle komma till Sundsvall ändå?
Nej, det var det nog inte. Bomb.
Fanns ju inte Twitter då. Nej. Disco ritar en bomb och går fram till relationen.
Nej, men bara så att man vet den här matchen då. Då möter Dragons Akropol.
Från Rinkeby tror jag.
Från Rinkeby, ja. Mm. Och Dragons vinner med 102-74. Scotty gör 21 poäng.
Ja, det är ganska bra. Jag tror han var bättre i Sverige än i Finland, där han var först och var lite jetlaggad och så.
12 rebounds, 6 assist på 30 minuters spel. Mm. Förutom matchen, och kanske var Disco också som fick fram det, att Scotty Pippen fick frågan hur han såg på sina dagar i Sundsvall. Han tyckte det var kanon. Han hade bland annat varit på ett kasino. Och det var Disco som ställde följdfrågan, hur gick det, vann du? Så säger han, låt oss säga så här. Jag hade en trevlig kväll, men jag förlorade ganska mycket pengar. Gissningsvis har han bränt de där 66 000 dollarna.
Gissningsvis så dricks han inte så mycket då heller. Nej, på
det, inte det heller.
Det var no-tippen där.
Ja, precis. Ja.
Ja, men jag blev lite förvånad att han var där i 5 dagar för en match. Det visar ju att han ändå tog, även om det är ett jippo-gig, så tog han det ändå seriöst då. Att han ville vara där och träna lite och så innan. Mm. Men det är ju ganska, när man läser de här gamla artiklarna så är det ju spännande att se folket i Sundsvall. Det var ju lite så när vi pratade om förra sommaren när Dennis Wise skulle återvända till Grebbestad, så är inte det intressanta egentligen Dennis Wise, utan hur folk förhåller sig till en stor stjärna som kommer. Jag vet att Sundsvall Dragons dåvarande, om det var klubbdirektör, någon man som heter Jansson, pratade såklart om hur stort det var med Pippen, men de vill ju maxa den här upplevelsen, så de nöjer sig inte med att flyga dit skott i Pippen, utan de flyger då även över Chicago Bulls maskot Benny the Bull.
Precis.
Och det blir skitstort, säger Jansson. Och Benny the Bull ska komma och visa Sundsvalls publiken ett och annat om amerikansk maskotkultur. Mm. Och som fotbollsmänniska så är ju raljerandet inte långt bort här. För det är klart att det här andas ju inte genuinitet kanske. Men då ska vi komma ihåg att vi har ju ingen maskotkultur att tala om inom svensk elitidrott. Det finns några maskotar i fotbollsallsvenskan som hänger i, va? Vi har getingen Stickan på Hisingen.
Den heter Stickan.
Jag tror den heter Stickan, ja.
Det visste jag inte.
Som går runt. Jag tror att det finns Gnagis i AIK. Mm. Och Giffen, såklart. Ja. Vad han nu är uppe i Sundsvall. Han är någon slags monster.
Mm.
Och jag tror att det fanns en Falk i Östersund. Mm. Järnkaninen som de har i Djurgården. Och jag kanske glömmer
det. Ja, vi tar väl något litet lejon kanske.
Kanske de har haft. Du tänker inte på GTs lejon nu, som ju ofta hade blåvit tröja på sig.
Ja, kan blanda ihop detta.
Som ju ofta då, när papperstidningarna var större, så var han alltid med på framsidan på sportbilagan. Mm. Mm. Och så la man en av nyheterna denna dag, så fick ofta Tassan kommentera att...
Tassan.
Ja, men det stod kanske på framsidan, så stod det kanske då Frölunda går mot nytt publikrekord. Men så, som en liten puff högst upp, så kunde Tassan synas, har bråttom in i tidningen och säga så här, va? Har Blåvitt skaffat en ny anfallare? Och så står det så här, sida 7.
Vad puff!
Ja, absolut. Jag vet inte hur Tassan har det idag. Men de maskotarna känner man ju, de går väl runt och är lite härliga mot barn kanske och så. Men i USA och även i England lite, så har ju maskotkulturen ser ut på ett annat sätt där. Där håller sig ju varje college-lag med en maskot. Mm. Och den är inte bara till för att lite skönt sådär high-fivea barn eller ge en kram och ta lite bilder, utan de gillar till exempel ibland att bjuda på en show då.
Mm.
Och den här Benny the Bull är ju varit populär, och man kan tycka vad man vill om hans gärning, men han verkar ha varit bra på det han gjorde i alla fall. Han höll på då med motorcyklar och eld och grejer.
Mm.
Och kunde även då bli populär bland vuxna supportrar.
Ja.
Och sen kan vi tycka vad vi vill om det, men det är annorlunda helt enkelt. Och nu skulle han då flygas över till Sundsvall för att jag vet inte om, man har inget bevis för att det var den riktiga, alltså man ser inte vem som är i dräkten. Den som var i dräkten heter Barry, vet jag.
Barry Anderson.
Ja, precis. Men alltså, Sundsvallspubliken vet ju inte riktigt vad Barry gick för. Han skulle kunna skickat en polare.
Ja, det skulle kunna också vara någon skickar dräkten och så är det någon tjomme i Sundsvall som tar på sig dräkten och gör sitt bästa.
Men sitter det någon i publiken och har lite koll på Benny the Bull och hur han brukar göra i Chicago, så går det ju väldigt snabbt att syna bluffen.
Absolut.
Det här är inte Barry.
Nej, nej, men det roliga är om man läser om Benny the Bull, så Barry...
Tror du han och Pippen bodde ihop? Eller liksom sviterna bredvid varandra på Hotell Knaust i Sundsvall? Var Benny the Bull med på kasinot?
Ja, du vet själv det när man är ute med en fotograf på något jobb. Säger att du är i Aten med Daniel Nilsson, var bilddirektör. Och så har ni jobbat hela dagen. Och sen så börjar det nalkas kväll. Och så kommer Daniel och knackar på dörren. Så här, ska vi inte bara gå ut och kolla lite som lite i Aten? Vi har ändå 2 timmar över här. Vi går och kollar på Akropolis och sådär. Absolut, säger du. Så går han ut. Tror du Benny gick fram? Skottet större och knacka. Så. Ja,
they have a casino.
Vad ska vi göra? Vi ska gå till casino. Yeah. Why not, Benny?
Man vill ju se blackjackbordet där Scotty då förlorar, men Benny the Bull sitter och hovar i marker.
Men det finns ju alltså den här som, om det nu var så att det inte var en bluff och att det var den riktiga Benny the Bull, så var det ju då Barry som var i Sundsvall vintern 2007. Och Barry, han var ju faktiskt Benny i 16 år. Och blivit sett till årets maskot flera gånger. Väldigt populär. Och läser man lite på om honom hur de här åren var. Det var ju så jävla maxat liv. Det sägs att han gjorde 250 appearances ungefär i snitt varje år. Han hade en årslön på $200,000. Så det var ju liksom ett jävla jobb han har haft. Han hängde på liksom med kändisar. Han var med Jay-Z, han var med Justin Timberlake på olika grejer och poolparties. Och det var något. Gissa hur mycket han har sett. Benny the Bull alltså. Genom sin, för folk glömmer ju bort att det är människor där bakom. Fester och folk snortar kokain och folk har åg. Han bara går runt där som hela liten...
Men att han skulle man intervjua om man vill ha det inside story.
Ja.
Risken är ju att Benny själv har gjort ett och annat som han har på sitt samvete. Så han kanske inte liksom har varit helt oskyldig i den där
dräkten. Nej, visst. The Last Dance, 10 delar, Michael Jordan, Chicago Bulls. Jag skulle vilja säga 10 avsnitt Netflix med Benny the Bull. När han är i Sundsvall bara.
Ja, jag skulle vilja se dokumentären Benny the Bulls Go to Sundsvall.
Ja, precis. Fy fan, vad härligt.
Han var ju något av en kändis. Det finns ju ett helt bizarrt klipp om man skulle vilja youtuba det. Jag vet inte om de som är vår generation minns kanske gamla talkshowen Jerry Springer. Var det ens en talkshow? En freakshow?
Freakshow var det. Var skådisar. Det kommer fram. När man väl fattar det var det ungefär som att man kanske förr i tiden fattat att jorden inte var platt.
Man kände sig smart då när man förstod att en del var uppgjort sedan innan.
Skådisar, ja.
Samma liksom, så här, smarthet man kände som kunde säga på skolgården att ni vet att i wrestling, det är inte på riktigt.
Ja, just det.
Så man är ju verkligen inte smart. Ja, men man tror man är smart. Man är lite pirlo där.
Ja, precis. Men Benny var med där.
Han var där då tillsammans med sin flickvän hos Jerry Springer i segmentet.
Ja, flickvännen är då en vanlig flickvän. Det är
Benny sitter i sin tjurmundering från topp till tå. Han är med då i segmentet I've got a secret to tell, som då går ut på att flickvännen berättar att hon har varit otrogen mot Benny. Just med skälet till att han är borta så mycket.
Det säger jag.
Ja, med en annan maskot då givetvis. Och inte så oväntat så börjar de här maskotarna slåss. Det är ju ganska tramsigt alltsammans. Men det finns ju någonting kul där också. Men han var ju något av en kändis. Och han, jag vet inte om han gjorde succé då, precis som Pippen i Sundsvall. För det snackas ju då när Pippen har varit där och sen dratt vidare hem till USA. Mm. Så hoppas först klubbdirektören att Pippen ska återvända. Och det finns en artikel i Aftonbladet där han till och med hoppas att Pippen ska återvända tillsammans med Jordan.
Ja, just det.
Så blir det inte. Istället så siktar de lite lägre och hoppas då få tillbaka Benny the Bull för någon match. Och du skickade ju mig en gammal text från Sundsvalls tidning här.
Ja, i slutet av januari tror jag det var som Scottie Pippen var i Sundsvall och gjorde matchen. Detta är i april, då ska slutspelet dra igång i basketligan.
Just det.
Och då är han Jansson i eller lågor igen.
Kan vi få hit Benny the Bull igen? Ja. Då står det så här. I januari gästade NBA-profilen Scottie Pippen. Vi jobbar inte med storord där, NBA-profilen. Scottie Pippen, Sundsvall och Dragons. Med sig hade han den spektakulära maskoten Benny the Bull. Nu kommer publikfavoriten Benny tillbaka till sporthallen. Det blir en aptitretare för alla som gillar fest och underhållning, säger Anders Jansson. På tisdag startar finalspelet. Sundsvall Dragons är redan finalklara efter att ha avfärdat Södertälje Kings i 3 raka matcher. Motståndare blir antingen Plannja eller Solna. Solna leder semifinalspelet. Fråga. När Scottie Pippen var här var det många som tyckte att Benny the Bull stod för den verkliga underhållningen. Vad säger du om det? Hahaha, det sved i hjärtat på en sportälskare. Men visst var det många som tyckte att han var kul också, säger Jansson som har fullt upp med förberedelserna inför matchen. Sundsvall går mot sitt första mästerskapsguld anförd av ingen annan än Benny the Bull. Jag vet inte om det blev så. Nej, om de lyckades förhandla med Benny. Han kanske var i relationsproblem då också. Mm. Men apropå den här, det vanliga inom maskotten är just att någon har på sig en stor dräkt då. Det är inte alltid så. Vi skrev ju om Portland Timbers för ett par år sedan kanske. Mm. Och om deras maskott som först hette Timber Joey. Nej, Timber Jim hette han först. Det är ingen man som klär ut sig. Portland är ju ett av fotbollsfesterna i USA. Mm. Där det ofta finns en stor publik att spela inför. Och Timber Jim var helt enkelt en gammal lumberjack som frågade om han fick ta med sig sin motorsåg in på arenan. Mm. Och de var väl smarta nog att fatta att han kan attrahera folk. Så han började ju få stå då att stå i full skogshuggarmundering och med sina enorma motorsågar och sina klingor. Och så firade han väl mål genom att såga ner vad det var för träd de jobbade med. Det borde jag veta, för det är någon lokal variant som växer väldigt högt där. Och han gör spektakulära stunts och hänger i vajrar och kedjor och så. Men i texten så är det också ganska fint, tycker jag, om man nu bara ser det här för vad det är. När han inte kan fortsätta längre så ska ju en annan då axla hans roll, nämligen Timber Joey då. Och han är ju väldigt nervös. Hur ska det gå för mig att ta över efter denna legendar? Och då är det ganska fin stund när originalet Timber Jim tar sig an Timber Joey. Och de sitter någon sen kväll och pratar om vad som är viktigt för att vara en riktigt bra maskott. Och han ger honom sin välsignelse att go for it.
Ja, man ser framför hur de sitter där med lite bourbon i glasen.
Ja.
Som bonfire. Sitter där och kastar in lite pinnar och sitter och snackar.
Ja, precis.
Och lägger sitt.
Nu har ju det kanske, det är möjligt att den här Timber Joey fick tweaka lite sin person. Han kanske inte bara var en skogsuggare, men från början så utgick det i alla fall från någon som var, om än en skruvad variant, men ändå sig själv.
Mm.
Och det är ju ändå lite ovanligt att inte någon bara tar på sig en jättedräkt. Det fanns väl den här, i England där det är mycket sunk kring maskotarna. Kom du ihåg de här? Det var ju särskilt om man liksom började ge sig ner i så här League One och League Two, så har de ju ofta någon risig pippi, någon fågel. Men det var ju någon kvinna som var maskot som var någon slags hund som blev av med jobbet för att hon hade tagit lite lättklädda bilder. Liksom lagt hundhuvudet vid sängen som liksom tittade medan hon låg typ i BH och trosor. Och så läcktes det och så blev hon av med jobbet. Så.
Getingen Stickan håller inte på med sådana
saker. Nej, Getingen Stickan, han är för barnen.
Benny, you know I love you. And we've had some really good times together. And it's just you're always so busy. And you have so many games, yeah. And appearances, you're just never around. And I get lonely.
Sounds to me like this is a lead into an excuse for cheating.
I've been seeing somebody else.
Det blåser upp till appkrig på fotbollshimlen, Anders. Har du noterat det?
Jag har noterat lite av detta, ja.
Det är väl en överdrift från min sida kanske. Men för några dagar sedan så kunde man i Göteborgsposten läsa om John Alvbåge, som numera är målvakt i Division 1-laget Lindome. Att han, tror jag, tillsammans med Örebros fystränare Jimmy Högberg lanserar en träningsapp. Och Alvbåge skrädde inte orden när han sa att det kan bli världsherravälde.
Mm.
Fritt fram för att håna. Men det roligaste hade ju varit om det verkligen blev så. Att det går som tåget och att Alvbåge efter karriären med Lindome blir appmiljardär. Det såg jag, och sen hade jag tidigare någon vecka innan läst i Sportbladet om vår gamle vän Torbjörn Nilsson. Inte om du läste den artikeln. Torbjörn Nilsson berättade då att även han nu var klar med en app som jag tror heter Målappen.
Yeah.
Och jag började då tänka lite på Torbjörn och hans olika försök att lite så som Patrik Andersson som du pratade om för någon vecka sedan, att hitta sin plats och att det inte alltid har varit så lätt. Torbjörn är ju en ganska mycket mildare typ än Patrik Bjärred Andersson. Jag porträtterade honom ganska långt 2015 och jag tror att ingressen var att Torbjörn Nilsson...
Gud söker sin plats.
Nej, det var det väl inte, men det var väl Torbjörn Nilsson kan konsten att lämna en fest när den är som roligast.
Mm.
Är det därför så många numera glömmer att bjuda honom? Eftersom han blev allt mer perifer då. Det ska man komma ihåg då, att förutom att han var... Svennis tog ju med honom nyligen i sitt... Svennis fick ta ut för någon sitt absoluta drömlag av alla han har tränat. Och då tog Torbjörn Nilsson plats på i ett tvåmannaanfall.
Mm.
Och jag menar, Svennis hade några att välja mellan. Så han var ju riktigt bra på riktigt. Och som tränare så fanns det en tid när det var nästan en allmän uppfattning att här går vår nästa förbundskapten omkring. Mm. kanske efter Tommy Svensson och sen kanske skulle vara efter Tommy Söderberg och sen blev det aldrig riktigt så.
Spekuleras lite om Glenn Strömberg då.
Ja, det gjorde det. Han, Torbjörn Nilsson fanns alltid med. Uh-huh. För att spelarna gillade att jobba med honom. Han hade ganska bra resultat. Han tog ju upp både till exempel Frölunda och Oddevold upp i Allsvenskan och Frölunda till och med till någon mittenplacering någon gång. Och de spelade ofta rolig fotboll och han stod för en, hade ju framförallt tankar om anfallsspel. Men ofta då så drog han sig lite, han tog ett steg bak när det började bli hett. Mm. Han var ju U21-tränare ett tag för landslaget också. Jag tror han till och med kan ha haft Zlatan där. Men liksom när det börjar lite bli brännas så har han ofta, precis ibland om man ska vara elak, som han gjorde som spelare, tagit ett kliv tillbaks och inte känt sig bekväm av någon anledning. Och sen har han tillbringat ganska många år då där han har gjort lite av varje medan det känns som att han har gått och funderat på vad han vill helt engagera sig till. När jag följde honom så var jag med på en föreläsning. Han var ganska tidigt ute på föreläsningsspåret och jag vet att det talades om honom som en ganska skicklig föreläsare. Så jag var lite nyfiken då. Vi var på något företag som hade vunnit en Torbjörn Nilsson-föreläsning. Jag tror det var ju Musikhjälpen. Och han var inte så uppdaterad. Jag minns att han var ju jättetrevlig. Men förmodligen så hade det nog gått bäst om Torbjörn bara hade suttit och svarat på frågor om sin karriär. Mm. Det var ju också något med att det där företaget var ju allt från lite fabriksarbetare på golvet till lite mellanchefer och en del avgudar i Torbjörn Nilsson. Men det fanns ju också de som inte alls brydde sig om fotboll och som hellre hade vilja haft det årliga
latinska ledord.
Ja, och framförallt hellre hade velat haft det årliga julbordet som det här skedde på bekostnad av.
Ja, just det.
Och som mycket hellre hade gått på det.
Ja.
Utan han ville prata då om så får du dina kollegor att växa och så blir vi bättre tillsammans. Mm. Och han jobbade med blädderblock, kommer jag ihåg. Och det var ganska rörigt när de skulle delas in i olika smågrupper och övningar. Mm. Medan det lyfte kanske när han bara svarade på lite allmänna frågor om
bästa lagkamraten i Blåvitt.
Ja, exakt. Ja. Och så då, den här gruppen som verkligen älskade honom fick ju sin chans då. Men så kände jag redan där, för då hade han precis kommit ut med en bok. Han har gett ut några böcker som handlar om då, ja, fotboll och fotbollsövningar. Saxade med lite minnen från hans karriär. Den här tror jag hette Förstå.
How to score on and off the pitch.
Inte riktigt så. Han var ganska långt ifrån Frank Worthington. Ja. Nej, den här är ju mycket mer sådär stillbilder på så blir du en bättre anfallsspelare i djupled. Förstå spelets idé hette den här boken som han då hade skrivit tillsammans med Johan Rydén. Mm. Och jag minns att jag tänkte på det, att det var inget fel på boken så. Ibland var det något kul anekdot så. Men att själva övningarna, det som var grejen, att man som ung spelare, för det ville ju Torbjörn då, skulle ta till sig anfallsspelets magiska värld och utvecklas. Att jag hade lite svårt att se hur man skulle liksom med bokens stillbilder sitta och nöta det. Mm. När det liksom ändå samtidigt fanns YouTube och det kändes lite passé. Så jag minns att jag ömmade lite för honom. Och nu läste jag då bara här om veckan i Sportbladet att Torbjörn Nilsson några år efter detta själv kommit till den insikten. Han skulle då vara prisutdelare på en kupp. Jag tror det kanske var hemma i Jonsered. Och han skulle dela ut ett pris till skyttekungen i kuppen. Och priset var då ett exemplar av boken Förstå spelets idé. Och så märkte då Torbjörn att...
Nej, jag läser inte.
Nej, precis. Den här spelaren läste inte böcker för det första. Och framförallt inte så van att titta på stillbilder på en anfallsövning. Också kanske inte tryckta i den allra bästa färgen heller. Att det är svårt att nå ungdomarna med min bok. Mm. Vilket jag kände då ganska många år tidigare. Men det var ju bra att han kände så då. Och det blev då startskottet till att jag borde göra en app istället. Med rörligt material. Och i intervjun här i Sportbladet så berättar Torbjörn lite om sin app och får väl göra lite reklam för den. Och igen då så är han framförallt då intresserad av att utveckla anfallsspel och att framförallt ungdomar ska bli bättre på det. Men samtidigt håller han fast i sina gamla käpphästar då, att han tycker att anfallsspel ska bedrivas med två forwards. Och djupligt spel är framförallt det han vill ha. Han är trött på det han kallar för spanska sjukan med där bollen bara puttas mellan varandra. Så igen så ömmar jag lite för honom. För jag misstänker att kanske att Alvbåge faktiskt har en större chans med sin träningsapp. Mm. För han tror nu, Torbjörn, att han är lite i samklang. Men igen känner man lite att han är några år för sent. Mm. Han hade inga problem att prata om det här själv, minns jag. Att han inte riktigt hittat rätt och att han liksom kanske har tvekat och... Du fångar mig, minns jag att han sa. Känner mig väldigt träffad. Sådär. Och han är ju så snäll, så man vet ju inte alltid riktigt vad han... tycker innerst inne kanske. Men nu känner jag att det här är liksom bara ytterligare ett steg där Torbjörn lite tror att han är lite i samklang, fast fotbollsvärlden har lite sprungit vidare igen.
Mm.
Jag är säker på att han har jättemycket att lära ut på en fotbollsplan. Han har ju varit instruktör och ibland kommer han med som någon resurs och där. Han var väl anfallstränare i Utsikten ett tag. Och,
ja, i Blåvitt också.
Ja, det var ett kort tag när det stormade lite där. Fick han ju gå in som assisterande.
Mm.
Men det var ju inte tanken.
Nej.
Tanken var ju att, alltså Mats Olsson skrev ju om det, kommer ihåg, när att det var Lars Åkes våta dröm.
Mm.
Att så här, Lars Åke drömmer, slår ett 031-nummer. En man svarar, jag är redo nu.
Mm.
Vilket skulle vara Torbjörn då.
Mm.
Det var ju precis som med Bjärred, så var det ju, tanken att Bjärred ska ju i minsta fall styra Malmö FF.
Mm.
Kanske ska han ha en tung, han ska ju i alla fall vara det som Stefan Pettersson är nu. Och ville nog vara det. Och Torbjörn, han ska ju vara, om inte tränare i IFK Göteborg, så ska han leda svensk fotbollsutveckling framåt i någon riktigt tung position. Och så blir det inte riktigt så. Det är precis som med Pippen, kanske inte är så sorgligt för de flesta som jag tycker att det är. Nej,
precis. Jag skulle säga, men jag tror att han lever ett behagligt liv. Visst, nu har han lagt in lite pengar i den appen, men jag skulle veta det. App är ju inte billigt att ta fram.
Nej.
Så det måste ju ändå vara lite payback.
Jag tror också det är så lätt att lockas in i den här appvärlden för någon som kommer utifrån, att det här med appar. Har en app här, den började från ingen alls. Nu har den sålts till Silicon Valley. För, och att det är väldigt, men många appar blir ju också inte succéer.
Så är det ju. Jag menar, vi får ju fråga ibland, varför drar inte ni igång en app offside? Det hade varit bra. Ärliga svaret, vi har en råd.
Mm.
Så är det bara.
Det var också Zlatans app. Zlatan Unplugged.
Just det.
Ja. Det mest roliga var att Zlatan var
så ofiltrerat med Zlatan.
Ja, och det ofiltrerade var ju så himla sparsmakat.
Ja, det var det otroligaste.
Ja. Det var ju bollen är rund svar.
Fy fan, ja. Den var kassa.
Torbjörns är ju säkert mycket mer ambitiös än så. Det tvivlar jag inte på. De har ju spelat in rörligt material och så.
Ja.
Kanske kan han liksom, inte vet jag, kan han ingå i vissa föreningars utbildningsmaterial eller någonting sånt. Och jag vet inte, han kanske inte ambitionen. Alltså, Alvbåge verkar ju ha ambitionen för världsherravälde.
Mm.
Det har nog inte Torbjörn. Och man skulle kunna vända på det också. Att han har prioriterat. Han har inte velat flytta till exempel.
Nej.
Gärna liksom hålla kvar. Och det finns ju något fint i det. Kanske med familj och så. Utan bara jag som har fotbollstänket. Det var bara att jag liksom formade sin tid. Att här går en gammal frälsare på planen. Som man väntar på ska bli frälsaren vid tränarbänken.
Mm.
Eller ledigt. Och så liksom får man lite glimtar ibland. Och så backar han iväg. Ja, jag bara tyckte att det var lite tråkigt.
Mm.
Jag önskar honom lycka till med appen.
Ja, det får vi göra. Mm. Absolut. Vi ska runda av nu, Johan. Och vi gör detta genom att säga att vi har gjort ett avsnitt i samarbete med C-more. Och just nu då på C-more så kan man se klassiska SHL-matcher. Och även titta på kritiker och rosade sportdokumentärer. Bland annat Take the Ball, Pass the Ball, som handlar om fotbollstränaren Pep Guardiolas Barcelona, som han tränade 2008-2012. Man kan även se utvalda klassiska matcher från Serie A, La Liga, fotbolls-EM, fotbolls-VM, intervjuprogrammet Wikegård vs. Man kan säga Hockeyhjärta, Hockeylabbet, Fotbollslabbet och en massa avsnitt från ESPNs hyllade sportdokumentärserie 30 for 30. Och mycket mer. Gå in på cmore.se för att läsa om detta.
Det här avsnittet också presenterats i samarbete med Hemsjö 180 Konsult AB, som hälsar att de med spänning emotser Linda Hedenjungs bok om härvan i Östersunds FK. Våren 2021, beroende på rättsprocessen, kommer den att finnas i boklådorna och på World Wide Web. Fram till dess så tycker Hemsjö att man kan ta ett varv till med offside-artikeln om Östersund i nummer 2, 2016. Eller varför inte titta på Olof Lunds intervju med Kindberg på Fotbollskanalen.
Några avslutande ord, Johan.
Välj din egen väg, eller om du hellre vill välja någon annans väg, eller inte välja alls, så går det också bra.
Ta hand om er, vi hörs nästa vecka. Hej då!